Välkommen till Bibeln Idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter ni Elin Redin, SALT-koordinator, som har arbetat med Hemmakyrka. Ett material för att hjälpa grupper med blandade åldrar, till exempel familjen, som längtar efter att läsa Bibeln tillsammans. Hör hennes berättelse och lite mer om materialet. Välkommen! Ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast. Och idag så sitter jag i Uppsala. Jag har kopplat upp mig via Skype och den som sitter på andra änden av den tekniska lösningen är Elin. Välkommen till podden.
Tack så jättemycket. Hej.
Hej Elin. Var sitter du någonstans i Sverige?
Jag sitter i Skillingaryd i Småland. Där har jag mitt hem.
Där har du ditt hem?
Ja.
Vi ska ha lite samtal om hemmet och tron idag, för att du har varit med och tagit fram ett material kring detta som ska kunna hjälpa föräldrar och sådär att jobba med Bibeln och med tron i hemmet. Så vi ska komma in på det om en liten stund. Men som vanligt så tänkte jag att vi ska börja i änden att ta reda på lite mer vem du är. Elin Redin, vem är det?
Ja, du Olof. Jag är maka till min man, en fantastisk man. Ja. Och jag har två barn, så jag är mamma också. Jag tänker väl mig själv som Guds barn först och främst egentligen. Det är där jag har min identitet faktiskt. Så de tre är rätt så centrala för mig, vem jag är.
Och vad gör du till vardags?
Jag jobbar inom EFS och SALT som SALT-koordinator. Heter det för en del, vad det är helt obegripligt det jag just sa. Men jag jobbar i region. EFS är indelat i regioner, i 7 regioner. Och jag jobbar i EFS sydöst som är Småland och Östergötland och Öland. Och där är min tjänst riktad mot det som har med barn och unga att göra i våra föreningar runt om här.
Och yes. SALT då? För den som inte har koll på EFS och Svenska kyrkan?
Yes. SALT är alltså EFS barn- och ungdomsorganisation. Det är ju en självständig organisation, men är barn och unga i EFS i grunden och startade utifrån det. Men det finns faktiskt SALT-föreningar även i Svenska kyrkan där det inte finns EFS. Så det finns i frikyrkor också. Okay. Men barn och unga i EFS är grunden. Mm.
Och hur har din resa sett ut? Varför har du hamnat i det här sammanhanget?
Ja, det är ju en intressant resa. Jag är uppväxt i pingströrelsen och står kvar i pingströrelsen också faktiskt. Men har väl gjort en, vad ska man säga? Ja, men en liten intressant resa. Jag gick bibelskola efter gymnasiet och hade väl egentligen en ganska tydlig bild. Jag har gått musik. Mycket i mitt liv har handlat om musik. Jag har gått musik på gymnasiet och så gick jag bibelskola med musikinriktning och sådär. Och tänkt att jag skulle med att jobba på scener liksom, och sjunga. Jag har alltid älskat att sjunga. Men någonstans där i bibelskolan så kände jag nog en större längtan att få jobba lite mer bakom scenerna. Och då jag hittade en utbildning i Växjö som heter kulturledarprogrammet. Och sökte den och kom in och hamnade i Växjö. Och det är ju faktiskt så att Svenska kyrkan är ju, om inte en av Sverige, så Sveriges största kulturarrangör egentligen, om man ska se det på det sättet.
Det tror jag nog. Jag tror de är de största.
Ja, det är faktiskt så. Därför så var inte steget så jättelångt för mig att... det var någonting som hände på min insida, i mitt hjärta. Faktiskt under bibelskolåret också. För vi, även fast jag är uppväxt och väldigt rotad i frikyrka, så hade jag möjlighet att finnas med och leda lovsång på en ungdoms- och AS-konferens ett nyår. Och det förvandlade och förändrade mycket av min bild av Svenska kyrkan faktiskt. För jag hade egentligen ingen större relation med Svenska kyrkan. Och den jag hade var kanske inte... Ja, den var inte grundad någonstans, men det var inte så positivt heller. Nej. Så kan man säga. Jag är uppväxt i bibelbältet och så sitter någon där hemma och nickar. Jaha. Ja. Men den där mötet med ungdomsoas och liksom det här, wow, här finns andens liv och liksom inbäddat i det här med liturgin som liksom fick bli en väldigt trygg form och men ändå det här flödet av Guds närvaro, liksom, det var helt fantastiskt att få möta det. Mm. Så jag hade med mig det från bibelskolan och sen in i mina universitetsstudier och liksom kände en dragning och en längtan mot Svenska kyrkan. Mm. Så då var jag lite strategisk och valde att skriva C-uppsats om hur man uppfattar, eller hur kyrkorummet uppfattar vår upplevelse av musik. På den.
Oj, ja, och, intressant.
Ja, det var intressant faktiskt. Det var jätteintressant. Jag gjorde intervjuer och lite sådär. Och då fick jag kontakt med Sensus studieförbund och de jobbar ju också med Svenska kyrkan som största aktör där. Men det ena ledde till det andra. Jag fick praktik inom Sensus och så fick jag jobb inom Sensus och sen så den... chefen som jag hade på Sensus hade jobbat inom EFS i sydöst där jag jobbar nu. Så han blev en bra referens när det här tjänsten dök upp och så hamnar jag där jag är nu och har varit där i 6 år ungefär. Mm. Så det är liksom, ja.
Ja. Hur kommer det sig att just barn och unga då, alltså jag ser övergången från musik till barn och unga, hur blev du intresserad av de frågorna?
Ja, precis. Jag skulle säga att i min uppväxt så har jag varit ledare extremt mycket egentligen. Och kanske framförallt liksom för ungdomar och i ungdomsgruppen. Och jag har lett lovsång men också, jag vet inte, jag har nog undervisat, gjort allt möjligt. Liksom. Och även haft barngrupper, haft dansgrupp och sådär. Så att när den här tjänsten dök upp som jag har nu... då kändes det som en ganska, ja, det här kan jag ju rätt bra. Liksom. Det här har jag hållit på med. Så att det var liksom, steget var inte superlångt. Men sen måste jag säga att tjänsten har sen gjort att jag har fått en större passion och en större liksom, ska man säga, kunskap. Och ja, men framförallt passion för det som jag faktiskt får göra nu. Jag har fått fylla på mycket under de här åren i den här tjänsten. Jag hade nog kanske inte så superbra koll när jag började, men längtan har liksom vuxit efterhand.
Och det här är ju underbart att fråga människor med sådana tjänster som du har, men vad gör du då en normal dag så att säga?
Det finns inga normala dagar, Olof.
I know, men om vi tänker ungefär, vad sysslar du med?
Ja... men det är ju väldigt varierat och lite olika beroende på tid över året. Men den här veckan har jag till exempel varit i Kristala, en samarbetskyrka som vi har i regionen och träffat pedagogerna i församlingen och fått berätta mer om SALT men också leda dem i lite samtal kring hur ser vi på barnen i församlingen och sådär. Det är sådana här saker som dyker upp i min tjänst. Sen jobbar jag en hel del med läger så... allt från att sköta det administrativa till att finnas med och vara ledare. Det är också en sån här sak som jag gör en hel del. Mm. Ja, lite så. Mm.
Och sen så har du då varit med och tagit fram det som vi ska prata om nu en stund här. Det här nya materialet som ni släpper i dagarna här någonstans.
Ja.
När det kommer från tryckeriet. Ja. Berätta mer lite grann till att börja med. Först kort, vad är det för typ av material?
Ja, den heter Hemmakyrkan och det är tänkt som ett stöd och en hjälp och inspiration för alla som vill samlas i hemmet i olika åldrar ihop och läsa Bibeln. Och liksom ställa frågor till Bibeln och gräva djupare i ordet.
Och vad är bakgrunden till att ni ville ta fram det här?
Ja... hur långt bak ska vi gå?
Något efter reformationen, tänker jag. Men...
du tänker så? Ja. Nej, men det tror jag vi nog kan återkomma. Nej, men jag tror att det väcktes en längtan när jag fick barn liksom, av det här med att, att det är hemma, det händer på något sätt. Att det börjar hemma, det här med att dela tron och lärjungaskapet. Och att det liksom inte på något sätt skulle kunna räcka att gå till kyrkan och låta allt som barnen får uppleva av liksom, tro och liv vara där. Utan det är ju hemma, det vet vi ju. Liksom, lärjungaskapet och livet med Jesus är ju hela tiden. Liksom.
Mm-hmm.
Och det är i kombination med faktiskt, tror jag, mycket som jag har fått med mig i min tjänst av att få vara faktiskt på Jesus till barnen-konferens vet jag var sånt där nyckeltillfälle för mig när vi var i Jönköping ett år med den här Olly Goldenberg heter han, va? Känner du igen han från England? Och vi pratade om hur barn kan få finnas med och betjäna i att höra Guds röst liksom, och dela ord och ja, men, vara missionärer i sina skolor och allt möjligt. Det var så här, wow, okej, okay, ah, wow, Gud bemyndigar ju verkligen. Och det är ju intressant det där, för vi kan ju verkligen läsa det i Bibeln överallt, men ibland är det som att vi inte ser det ändå. Men de här sakerna tillsammans liksom började gro på insidan av mig tills jag en dag kände, jag tror jag stod hemma och lagade maten då och faktiskt Gud bara så här drog i mig och sa att jag vill att du ska liksom på något sätt jobba med det här i din tjänst också, med att dela tron i hemmet, för det är just det är inte helt givet att det bara så här, ja nej, men vi ber ju jämt och ständigt i familjen och läser Bibeln och vi har inga problem med att dela vår tro. Jag vet inte, någon kanske har det så, men vi har det inte så.
Jag tror att det är ganska få som har det så, om jag får dra ur min erfarenhet att prata med föräldrar.
Ja, men exakt. Jag tänker det också. Så att det här har liksom vuxit fram utifrån en längtan för min egen familj. Inte så mycket så här jag tror att jag har kommit på massa bra saker man kan göra hemma, utan mer så här, hur ska vi göra liksom för att få det här att funka på ett bra sätt? Hur hittar vi ett språk för tron? Liksom och så. Så med det här på insidan så tog jag med det in i, till mina kollegor och började prata om det. Kan vi göra någonting? Och lyfte det på salt också. Och det resulterade i en liten grupp med mig och Rakel, som du känner väl. Som är Olofs fru. Och Sofia, som också var kollega på Salt då, Sofia Ödman. Och vi fick sätta oss ner och bara så här förutsättningslöst fundera. Vad kan Salt få bidra med in i det här med att dela tron i hemmet? Vad görs redan och vad tror vi att det finns för behov? Och utifrån det, så utifrån de samtalen, både i vår grupp och också med EFS, för vi upplevde att det här är en riktning för hela rörelsen på något sätt, både Salt och EFS, att om vi inte får med alla generationer in i framtidens kyrka, liksom, då är det inte mycket med oss om några år. Liksom.
Nej.
Så att också en nyckelfråga att få med den unga generationen, tror vi faktiskt att det här är med att dela tron i hemmet.
Efter konferensen här i Uppsala så barnledarkonferensen här i Uppsala, om ni har följt podden så har ni ju kanske sett att vi hade en intervju med Terry som var härifrån Orange i USA och pratade just om barn och familj och sådär. Jag sitter och läser en del av deras litteratur nu och de hade en siffra där som jag undrar hur den skulle se ut om vi tittade på samma siffra i Sverige, för den här är ju såklart då från amerikansk kontext. Men de hade då tittat på snittåldern i församlingar och att den då stiger. Och att i många samhällen i USA så är kyrkan i snitt 10 år äldre än vad de som bor i samhället omkring är. Att kyrkan liksom blir gråare och gråare som de påpekar i boken, att vi får inte in nästa generation, utan vi har kvar många av dem som har varit, men i takt med att det flyttar in familjer eller sådär runt omkring så lyckas vi inte fånga upp det. Så här är ju, jag tror säkert att det ser likadant ut på många ställen i Sverige, och jag tror att det ni börjar med här eller har jobbat med ett tag är ju verkligen någonting vi behöver.
Ja, men det tror jag också. Sen så jag tror att det både handlar om den egna kristna familjen eller liksom vännerna som är kristna. Men också det här med som samhället i stort längtar efter gemenskap liksom, och all ensamhet som reder ut sig. Och många familjer som lever väldigt isolerade också. Att det är mycket lättare att bjuda hem någon än att bjuda till kyrkan också, kanske i första hand. Att vi får se liksom vårt hem som vår första missionsstation eller vad man nu vill kalla det. Liksom det här vi möts och det här vi möts i bön och tillbedjan och vi läser Guds ord. Inte som en motsats till kyrkan, verkligen inte. Jag älskar Guds församling, men jag tänker att det här är en sån viktig del av Guds församling. Liksom. Att det får börja.
Var kom namnet ifrån på materialet?
Ja, det är faktiskt min äldsta sons namn. Han är inte så gammal, han är 8 nu, men han var inte så gammal då när han sa det. Han började kalla en företeelse för hemmakyrkan som vi kom på, eller som han kom på. Men det var faktiskt så att han ville sköta ljuset hemma. Han var lite så här teknikintresserad. Och på ett konsertprojekt i kyrkan som vi var med i då, så hade han fått hänga på lite någon som skötte följespotten, tror jag det var.
Ja.
Och så han ställde sig i soffan hemma och fick tag i en lampa, en spott som han ville sköta helt enkelt. Och så sa han till oss att vi skulle dansa och sjunga eller vad det var. För det var det vi brukade göra i kyrkan. Så det blev någon slags... Det var ju någon slags lek, fast det var också på fullt allvar liksom, att vi bidrog med det som vi kunde liksom, och ville. Och så blev det en slags gudstjänst. Det är intressant hur de reflekterar. Liksom, men det här delandet av uppgifter och så. Och då var inte jag sen att haka på där. Så då liksom slängde jag in någon liten bibelläsning. Och så bad vi tillsammans och så. Och sen växte det fram och blev det som de kallade för hemmakyrka. Och det har dykt upp liksom, lite nu och då i vårt hem. Och det ser inte riktigt ut som upplägget i boken, men själva poängen är densamma, kan man säga.
Nu jobbar du ju ändå i en svenskkyrklig rörelse. Hur ser du på, jag tänker mig om man kommer från en ganska frikyrklig kontext, så har man ju inga problem med att se hemgrupper och så som till och med den faktiska kyrkan. Hur tänker du det i en luthersk kontext, att där man ändå är mer, som du sa när du kom in i det och mötte det, så här liturgiskt inriktad och kyrkan varje söndag klockan 11 är ganska viktigt. Och hur tänker du på namnet i den kontexten?
Ja, jag skulle nog ändå säga att, för du menar att det skulle kunna vara lite provocerande? Eller,
ja, kalla det frågan är om det kan vara det, precis.
Precis. Jag tror att det är inte provocera mer i svenska kyrkan än vad det skulle kunna göra i den kontext som jag är uppväxt i faktiskt. För att det jag är uppväxt i är väldigt mycket kyrka hela tiden. Och det är i kyrkan, så att säga. Jag förstår att det kan utmana. Men hela poängen är ju att vi är kyrka tillsammans. Mm. Att vi inte går till kyrkan, utan att vi är kyrka. Och det tror jag att man i grunden kanske håller med om i både frikyrkan och i svenska kyrkan. Men att det kanske utmanar på lite olika sätt, det kan jag förstå. Liksom. För det går ju inte, en frikyrk på gudstjänst kanske kan bli mer lik en hemmagudstjänst då, om man skulle säga. Att det skulle vara enklare då kanske för en frikyrklig att acceptera begreppet. Men i övrigt så tror jag att det kan utmana, fast på olika sätt. Liksom. Mm.
Men nu har vi dansat runt det här en stund. Vad är det då? Vad innehåller materialet? Vad är det man får om man tittar på det här och skaffar det?
Precis. Det man får är 7 samlingar. Och vi har valt 7 bibeltexter från Johannesevangeliet. Det har ju fått lära mig att Johannes bygger sitt evangelium kring... Eller han lyfter fram 7 tecken som Jesus gör.
Mm.
Alltså 7 under eller så. Och de 7 texterna har vi valt att ha som samlingar. Och det är, Johannes skriver själv att han har valt dem för att de pekar på vem Jesus är liksom, på olika sätt. Och det tänkte vi att det var ju en bra linje, den köper vi. Han verkar ju ha koll, Johannes.
Mm. Ja. Jo.
Så 7 samlingar är det. Och då har vi liksom valt att ja, men ge tips på hur man kan bygga en samling kring det helt enkelt. Vi uppmuntrar till att starta tillsammans. Vi ger lite tips till texten som man kan liksom, för att sätta igång tanken just kring det temat som själva texten handlar om. Till exempel, jag ska se om jag hittar något bra. Till exempel ifrån texten när Jesus möter den här mannen, lamemannen, som han säger till: stig upp, ta din bädd och gå. Då uppmuntrar vi till exempel till att i början så kan man berätta vad man brukar göra på söndagar. För just den här texten handlar ju om att han helar någon på sabbaten. Och att det är lite centralt där. Och sen så uppmuntrar vi till att be för dem ni känner som är sjuka. Så att liksom för att komma in i själva texten. Och sen så läser man bibeltexten tillsammans. Och sen så har vi ett antal frågor som man ställer till texten. Och det är samma frågor varje gång man ses, till varje text. Och de kan man bara läsa rakt upp och ner i boken. Eller så har vi också tryckt dem på kort som man kan klippa ut eller kopiera. Eller så kan man komma till frågorna med hjälp av ett spel. En spelplan som finns i boken också. Olof, det vet ju du mer om. Eller hur? Han sitter där som att han inte har någon koll på läget. Men ni anar inte, Olof, han är engagerad i det mesta.
Kan inte låta bli. Jag fick en fråga här tidigare. Av naturliga skäl fanns det ju en koppling till projektet som ni förstod. släktskapet var väl fel att säga, men i familjen. Och då, någonstans tidigt där i projektet, så frågade ni om jag kunde ha någon idé på någon form av spel, eftersom vi i Bibeln idag har jobbat med både tärningar och kortlek och annat. Så jag var med och gav idéer till det spel som sen blev i materialet. Och det är ett spel där man helt enkelt går runt på en spelplan och utifrån hur man rör sig på spelplanen försöker... dels får frågor att svara på, och sen också försöker man samla lite. Hur blev det till slut? Blev det att någon kan vinna bibelstudiet?
Ja.
Det blev så. Ja.
Det är ju fantastiskt, eller hur? Särskilt Sofia älskar det, för hon älskar att tävla.
Ja.
För en medförfattare. Tycker det är jättebra.
Ja, det är alltid lika roligt när man står med i vår kortlek, ingångar. Den finns ju också tävlingsmoment i. Och där så ser man hur folk reagerar när man säger och den här kan man ha tävlingsmoment i om man vill. Så att någon kan vinna bibelstudiet. Och då ser man vilken typ av pedagog eller ungdomsledare man har framför sig. Vissa säger ja, det. Och andra säger nej, vinna bibelstudien, vad säger du? Nej,
det är inte okej.
Så att det är lite olika, och man kan ju såklart köra det utan att försöka vinna också. Man kan vinna tillhop. Det går ju.
Men jag uppskattar det med mina barn. Vi har använt ingångar också, den här kortleken som du pratade om. Jag gillar det jättemycket, för det blir ett visst tempo i det också. Liksom, alla älskar inte att sitta och gräva jättedjupt i varje fråga, men man får ändå med sig någonting liksom, även om man inte gräver så djupt. Och just det där att det finns ett framåtskridande moment hela tiden tycker jag har varit jättebra.
Nej, den fungerar väldigt bra faktiskt. Vi är väldigt... Och jag ser fram emot nu att få spela slutversionen av spelet och se vem i familjen Brandt som vinner bibelstudiet.
Bara det begreppet är ju väldigt roligt, att vinna ett bibelstudie. Precis. Vem vill inte liksom?
Nej, men eller hur? Ja, så det är spelet, det är frågekorten och 7 samlingar. Men när man har gjort de här 7 samlingarna då?
Ja, dels har vi tips på fler texter man kan jobba med, men poängen med Hemmakyrka är att det är en metod som vi lär ut för bibelläsning helt enkelt. Så att du ska i princip kunna använda det på vilken bibeltext som helst är tanken. Att man inte ska vara bunden till ett material, utan det är ett sätt att läsa Bibeln tillsammans helt enkelt.
Så när vi har gjort det 7 gånger via spel eller kort eller sådär, så, så kan jag gå vidare och fortsätta i familjen?
Så är det. Det som finns lite mer av i just boken är ju att vi ger tips runt texten, och att vi har också ett uppslag som heter Upptäck mer till varje text, där vi ger tips på aktiviteter hantverk eller lekar eller så som man kan utforska texten mer kring. För vi tänker det här med att vi upplever och vi lär oss på så olika sätt som människor. Liksom. Som sagt, det där med samtal är inte allas grej. Liksom. Även om jag tror att det är bra att få prata om texten. Liksom. Men det är också kul att få uppleva det på andra sätt. Till exempel om man har läst om Lazarus, så är det ju väldigt roligt att få leka toapappersmumie och se hur snabbt man kan rulla in någon i toapapper.
Ja, helt klart så.
Så har man fått med sig lite mer av hur det känns att vara Lazarus.
Sant. Det kan jag också se framför mig. Alla har väl lekt den leken någon gång, tror jag.
Ja, så har vi väl det.
Inte alltid kopplat till Lazarus då, det måste jag säga. Om du nu får drömma så sprids ju det här materialet i tusentals ex över hela landet och så vidare. Men hur ser du framför dig att det här, liksom, hur passar det här in i din vision och dina tankar för familjen? Liksom? Vad skulle du vilja att det här tillför in den kristna familjerna i Sverige?
Ja, jag tänker att dels är det fascinerande just nu att se vad Gud gör på den här fronten med hem och kyrka och familj liksom, och knyter ihop. För att jag tycker att alltså, det är roligt när jag kände mig liksom som en kallelse eller en passion för det här, så är det ju verkligen så, märker man, att Gud har pratat med väldigt många personer samtidigt om det här och att det liksom växer en rörelse av att Gud vill möta oss i hemmen liksom. Det är jättehäftigt, så jag tänker att hemmakyrka får vara en liten del av det, liksom ett litet bidrag in i det. Men just det som jag längtar efter med det här materialet är ju att stötta i att just hitta ett språk för tron. Liksom. Mm. För det är så eftersatt i vårt samhälle, i vår kultur. Liksom. Det är inte så att, det är inget understatement att säga att det är inte så att de man möter på busshållplatsen, att det är liksom, jaha, hur har du det med Gud då? liksom, utan det är ju vädret och det är ju liksom den nya bilen eller vad det nu kan vara liksom, som man pratar om. Till och med på kyrkkaffet. Jag kastar ur mig. Ja. Så just att hitta ett språk för tron, det känns naturligt liksom, att dela sina brottningskamper eller liksom, jag fick det här bönesvaret och liksom, att det kan få bli en naturlig del i familjen. Och då tror jag just att få bryta sina tankar mot bibelordet är en sån bra start. Liksom. För det behöver inte utgå ifrån så här, mina egna erfarenheter med Gud som bara han och jag har. Utan det kan få starta i liksom, bibelordet som är allas. Liksom. Som är vår gemensamma text. Och så får vi liksom, ställa frågor till den och fundera. Så det tror jag, det är liksom min längtan att det här materialet ska få ge i vår tid.
Mm. Det är intressant det du säger om att det saknas ett språk för tro. För det är ju en sak att våga prata om tro, som du säger. Men jag fick ett bönesvar eller jag fick en... Vi pratade om det här igår hemma eller vi läste det här i Bibeln eller sådär. Men jag jämförde lite mer för att i och med att jag har jobbat mycket i skolans värld via bibeläventyret så har jag mött också att jag tror att det är i Den blomstertid nu kommer som är ett sånt här material som tar upp skola och religion, så är det några forskare där som poängterar att lärare idag i stor utsträckning också saknar ett språk för trosfrågor. Och att de sekulära svenska barnen saknar ett språk för tro. Så att det finns bland annat, jag tror att en intervjuundersökning där de pratar med barn då av olika tro i en skola. Och där man märker att de som är muslimer eller är med i en kyrka eller hinduer eller buddhister eller vad de kan många gånger prata med varandra, medan de sekulära barnen från sekulära hem inte överhuvudtaget förstår vad de pratar om, även de vad ska vi kalla dem, religiösa barnen eller från religiös bakgrund, de har ett språk åtminstone för att prata med varandra även om de inte är överens. Men du,
jätteintressant.
Ja, den är väldigt intressant den undersökningen, men du tänker att det ändå också på något sätt smyger sig in i kyrkans värld att vi lite grann har tappat språk för tro också då alltså.
Ja, alltså det tänker jag verkligen. Just det där med ja, smyger sig in, som du säger. Jag tänker vi är så i allra högsta grad en del av den omgivande kulturen. Liksom. Ja. Och det som vi omges med, det påverkar oss också. Liksom. Och kyrkkaffet kan vara en sån ganska lite slående bild. Liksom, av det ser såklart jätteolika ut, liksom, men söndagspredikan kanske inte är det första liksom, som dyker upp att man vill bena mer kring, utan det är väldigt mycket andra saker liksom, som kommer först och ligger först på agendan. Och det är ju såklart okej. Okay. Det är klart att vi måste få liksom, prata om andra saker också. Man behöver inte ta det till sin liksom, in absurdum. Men jag tror absolut att vi behöver hitta igen eller hitta. Jag tror att vi behöver hitta ett språk tillsammans med barnen också.
Mm.
Inte bara. Jag tycker att jag fastnar lätt i. Jag kan resonera med mina vuxna vänner jättemycket om liksom olika teologiska spörsmål och sådär. Som kanske inte är jätteberikande alltid för barnen. Liksom, och kanske inte alltid för mig heller. Det får man ju diskutera. Men vi behöver hitta liksom ett gemensamt språk där vi får. Ja, där vi får liksom utforska vem Gud är tillsammans.
Mm. Det där är intressant, för att vid ett tillfälle här så pratade jag med några stycken som var med i en bönegrupp. Jag ska försöka berätta det här exemplet utan att någon känner sig utpekad nu. Hur vi nu lyckas anonymisera det här bra. Nej, men så här, de hade en bönegrupp och då var det några i den här gruppen som kände att nej, men de behövde liksom ett nytt sammanhang där tron inte blev så intellektuell. Utan där, i det här sammanhanget så man läste Bibeln och man pratade om bibeltexterna, men det blev snabbt väldigt intellektuellt. Vad står det i grundtexten? Vad säger det här om och vad säger de här olika teologerna om det här och så vidare? Och det kom aldrig till att handla om en själv och om livet. Och där tror jag att, precis som du säger, att barnens närvaro i generationsöverskridande grupper gör att det blir väldigt mycket tillbaka in i livet. För de är inte intresserade i de flesta fall av vad Kant har sagt om det här.
Nej, exakt. Så är det. Mm, så är det.
Mm.
Ja, men precis det där att det handlar inte om att. Jag tror att historiskt sett liksom, hur vi har sett på barnen är att vi liksom undervisar barnen fram till att de blir en viss ålder och liksom börjar begripa det här med vem Jesus är, och så kan man ta emot honom och så är det klappat och klart. Liksom. Men just den där grejen att, och som vi ju ser i Bibeln också, liksom, hur Gud räknar med barnen liksom, hela tiden. Att de också kan ge oss någonting in i samtalet, det är ju det som är så berikande, just att få vara i många olika åldrar.
Mm.
Ja, tänker jag.
Vi ska börja gå in för landning. Och jag har då, vi har ju två stycken numera återkommande inslag här i podden, så vi ska ta dem alldeles strax. Men innan vi hoppar över i dagens tips och dagens fråga så undrar jag då helt enkelt den frågan som såklart alla som lyssnar och har kommit så här långt ställer sig. Var får jag nu tag på det här då?
Ja, då går man in på EFS hemsida och hittar webbshoppen som finns där. Eller så går man in på Salts hemsida och hittar webbshoppen där. För boken finns på båda ställen att förbeställa, ska vi säga nu då. För den är verkligen precis på gång ut, men än så länge kan man förbeställa den.
Så om man lyssnar på den här podden släpps så kan det vara så att den inte har hunnit komma från tryckpressarna än.
Precis.
Men om man lyssnar senare så då kan det mycket väl så att den redan finns.
Just yes. Det.
Och med det så ska vi ta klivet över i dagens fråga, där du som lyssnare får ställa dina frågor till våra gäster. Eller till oss. Vad vill du veta? Precis, dagens fråga. Och då är det så att jag har fått en lyssnarfråga här via Facebook. Och alla ni som känner att ni vill vara med och ställa frågor till gäster i allmänhet eller specifikt, så kan man antingen gå in på Facebook eller höra av sig via mail. Ni hittar alla uppgifter via bibelidag.org. Och frågan från Marcus här är, han tycker att du ska få berätta lite om någon insikt om bibelordets innebörd som du har fått hjälp att se via dina barn?
Ja. Nej, men det jag kan säga, jag har inget konkret exempel på ett specifikt. Hans inpass är ofta väldigt så här helt galna vad det gäller vad Gud skulle kunna göra i situationen. Jag vet, vi fick någon så här fråga, eller det finns någon sån fråga i spelet i Hemmakyrka, så här, vad tycker du att Gud skulle gjort någonting annorlunda? Jag tror att det är någon sån text. Mm-hmm. Eller någon sån fråga. Mm. Och då kan det vara så här, jag tycker att han skulle köra in med en bil och bara, alltså så här, och så ballar allt ur liksom. Och det kan ju vara ett konstigt svar på Markus fina fråga. Men grejen är att perspektivet av att för Gud är ingenting omöjligt.
Nej, just det.
Han har verkligen liksom den makten att det skulle vara fullt möjligt att han har gjort det. Liksom. Och det perspektivet är så sjukt bra med sig. Och hans fascination liksom för Guds möjligheter, den är helt fantastisk tycker jag. Mm. Så det får bli mitt svar på hans fråga.
Och sen har vi ju en sista grej då bland de återkommande, och det är dagens tips. Där du får ett tips från vår gäst eller från mig själv om någonting som du inte får missa. Ja, dagens tips alltså. Där du som gäst nu då får tips om precis vad som helst. Och nu har du redan tipsat om boken, så den får du inte tipsa om.
Nej, precis. Ja, det är frågan om jag ska tipsa om något sånt här kristet eller om jag ska tipsa om något annat.
Frågan alla våra gäster har problem med. Så här, ska jag vara seriös eller ska jag vara...
Nej, men jag kommer tipsa om en YouTube-kanal som är högst populärkulturell som heter Uppdrag Mat. Har du stött på den, Olof?
Åh, ja. Alltså, Sveriges bästa kebab.
Ja, precis. Och jag blir så glad av de avsnitten. Han har sånt otroligt, han är ju väldigt rolig den här Mauri. Men han har också så otroligt fint sätt att möta människor tycker jag. Så jag blir alltid så berörd. Så Uppdrag Mat är dagens tips.
Det kan ni, jag rekommenderar avsnittet som heter Sveriges dyraste pizza.
Ja, visst. Eller bara när han åker till, det är Sveriges billigaste fika, det var det första avsnittet jag såg när han åker ner till Tings. Ja, och ja. Ja, det är så fint. Mm.
Det finns mycket där. Jag och min kära hustru planerar att någon gång ta oss till denna pizzeria, inte för att köpa Sveriges dyraste pizza, men den pizzabagaren har ju en del andra galna saker för sig också.
Ja, det har man ju sett. Vad var det? Kanelbulle, pizza?
Kanelbulle, kebab... semmelpizza. Ja, vad var det mer? Det var helt vansinnigt. Ja, fantastiskt i alla fall. Mycket bra tips, vad roligt.
Ja.
Ja, det rekommenderar vi för alla som vill få sig en glädje stund i livet. Och gilla mat kanske man ska säga.
Ja, det också. Eller ja, det måste man inte göra. Det är kul ändå.
Ja, det är det för sig. Ja. Ja. Men du Elin, stort tack för att du har varit med.
Ja men tack. Jag vill säga tack till dig Olof förresten för den här podden. Inte just det här avsnittet, det ska jag inte svara för. Men för Bibeln idag-podden. Jag är så glad för den. Jag har haft så många fantastiskt fina stunder tillsammans med den podden. Så all heder till dig.
Ja, vad roligt. Tack.
Det ska du ha.
Ja, nu får vi hoppas att du sprider detta avsnitt bland dina vänner.
Ja, jag kan sprida andra kanske.
Nej.
Det är klart.
Ja. Det är bra. Mm. Men stort tack för de orden. Och vi kan ju passa på då att säga så här i slutet att ni som tycker om podden och vill vara med och hjälpa oss, så gör det stor skillnad faktiskt för att nya människor ska hitta podden om man dels om man då delar den i sociala medier, men också om man lämnar någon sån här recension eller någon stjärna någonstans beroende på vad man lyssnar. Så det sånt hjälper storligen, så gör gärna det om ni inte har gjort det, så når vi fler. Men med det så ska vi ta och tacka Gud och varandra för det här samtalet och all välsignelse över arbetet i framtiden. Jag tror att våra vägar kommer korsas fler gånger för att vi rör oss dels i liknande kretsar men också i liknande frågor. Det här med hemmakyrka och sånt kommer ju tror jag, precis som du säger, det är någonting som Gud har lagt på många hjärtan här framöver. Så stort tack för att du var med. Ha det bra. Hej!
Hej!
Så ja.
Yes!